Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Är du trött på att folk bestämmer sig för vem du är vid bara första ögonkastet? Skulle du vilja kunna hantera de som förenklar dig till ditt kön, sexualitet, etnicitet, hårfärg eller kanske yrkestitel? Då kommer du att älska det här avsnittet, för jag ska nämligen lära dig att hantera härsketeknikens stereotypmetoden, som är en ganska trång fyrkant att leva i. Den säger att du är mycket mindre än du faktiskt är. Du kanske bara är din hårfärg, för att nämna några få exempel. De flesta som förenklar folk menar inget illa, men den som blir drabbad får oftast ont ändå. Jag tänker att trots att en person inte menar illa, så har du all rätt att berätta att det där gjorde ont. Men du ska som alltid kunna göra det på ett snyggt sätt. Det här är Elaine Eksvärd, din retoriker och kompis när kommunikationen krånglar. Idag belyser vi härsketekniken, stereotypmetoden.
Det här är Snacka snyggt.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Innan vi börjar med hur du kan hantera folk som förminskar och förenklar dig, så är det nog bra att du får veta att vi alla förminskar, eller snarare förenklar, folk varje dag. Hjärnan funkar nämligen så. Den behöver generalisera för att vi ska kunna hantera vardagen smidigt. Det är faktiskt helt okej att generalisera om saker, men människor får man ju ta det lite lugnt med. Men förr när vi sprang runt i skogarna som flockdjuren vi faktiskt fortfarande är, så gav faktiskt utseende oss viss information om vilken flocktillhörighet folk hade. Och idag så ger ju kläderna till viss mån samma information. Vi är fortfarande flockmänniskor och försöker med de förutsättningar vi har visa vilka vi är i våra klädval. I alla fall oss som har lyxen att ha val. Och när vi rör oss ut i världen så känner vi ofta band med dem som ser ut som oss själva. Vi tror att vi har en del gemensamt. Och det bygger helt och hållet på reptilhjärnan som säger att du ser ut som jag, så du har nog samma flocktillhörighet som jag. Jag tänkte inte riktigt så när jag var barn. Jag tror att få barn tänker på utseende. Men jag minns att min mamma, som är svart, brukade hälsa på andra svarta personer när de gick förbi. Känner du henne? Frågade jag mamma som barn. Nej, svarade hon. Men varför hälsade du på henne? För att det finns inte så många svarta i Sverige, svarade mamma. Jag förstod inte riktigt vad hon menade, men jag nöjde mig med den förklaringen. Tydligen kände hon att hon hade något gemensamt med folk som delade hennes hudfärg. Jag själv skulle inte relatera till det, Förrän 20 år senare, då jag var i Montenegro med mitt ex. Jag var där med han som jag sen kom att kalla Balkankrisen när han hade dumpat mig. Men innan dess så hade vi det bra. Vi var på vår första och sista gemensamma resa som gick till Montenegro. Och jag kommer ihåg att jag tittade med stora ögon på den här långa befolkningen. Världens näst längsta faktiskt. Och de stirrade på mig, som var rätt kort i sammanhanget, trots mina 176 centimeter. Jag var inte bara kort, jag var den enda mörkhyade personen jag såg under min vistelse där. Men så minns jag en av de sista dagarna, då en mörk man kom gåendes med sin backpack. Han fick stora glada ögon och jag med. Sen gjorde vi den samtidigt, den svarta nickningen. Jag kände en sån enorm gemenskap med honom. Vi nästan fnissade, för visst hade han blivit stirrad på precis som jag under hela sin vistelse i Montenegro. Men bara för att vi delar en gemensam erfarenhet av att ha blivit stirrade på i det här vackra landet så betyder inte det att vi är lika. Han kanske är en inbiten hårdrockare och jag en salsero. Och där kommer jag till stereotypmetoden som jag ska lära dig att förstå idag och även hantera. Och jag försöker inte sätta på mig offerkofta nu, utan jag vill bara visa mitt perspektiv. Sen ska vi kolla på ditt. Jag har som mörkhyad fått höra att jag har dans i blodet. Folk har stirrat på mig i en fullsatt danslektion och bara utgått från att min hudfärg gett mig dans i blodet. Och det är en stereotyp bild om svarta som jag inte riktigt får plats i. Folk har även pratat engelska med mig. Mina tre barn som fick mina svenska blonda gener tror folk att jag är nanny till när vi är utomlands. På mindre bra dagar, då tror de att jag har kidnappat mina barn. Men det är ju inte bara jag som är offer för det här, utan alla är det, mer eller mindre. Det är till exempel när kvinnor får så kallade kvinnliga uppgifter på jobbet. Det kan vara allt ifrån att koka kaffe, fixa pyntet, föra protokoll. Dina män får så kallade manliga uppgifter som att bära tunga saker, byta glödlampa eller vad det nu än må vara. Som att det vore genetiskt betingat för män att kunna byta glödlampor bättre än kvinnor. Dina 90-talister får IT-uppgifter och folk med invandrarbakgrund plötsligt ska få integrationsuppgifter. En blond kan förväntas vara mindre begåvad och en krullhårig förväntas vara busig. Det här är stereotypmetoden. Och nu känner jag att jag måste ta in min producent Camilla för att se. Jag har ju delat mina erfarenheter kring att bli förenklad. Camilla, har du några?
Ja, men det har jag nog när jag tänker efter.
Berätta.
Jag är ju blond och bystig. Tillsammans med att jag oftast är ganska glad gör att jag hamnar i en viss stereotyp bild, eller vad man ska säga.
Men gud, bara när du beskriver dig själv. Jag tänker, våra lyssnare har aldrig träffat dig för. Och den första beskrivningen vi får av producent Camilla Samekar, hon är blond, bystig och glad.
Ja. Ja. Och vad tänker ni då?
Vad tänker man då? Alltså om man bara ska bygga upp en stereotyp. Tänker man så här, hon, jag ser, alltså den här kvinnan, hon är en skarp poddproducent, bland annat.
Nej, alltså jag tror ju tyvärr inte det.
Nej, utan de tänker kanske, de där hårrötterna är inte kopplade till en högfunktionell hjärna med högt IQ.
Lite så, tyvärr.
Ja.
Jag har ju till och med testat i min ungdom att färga håret.
Fick du annat bemötande då?
Ja, men det sjuka är att jag tyckte nästan det. Att det kändes som att jag fick pondus med min hårfärg.
Ja.
Hur sjukt är inte det?
Det är väldigt många blonda, oftast kvinnor, som vittnar om det. Att de får ett helt annat bemötande, bara de har liksom färgat håret mörkt. Jag vet ju själv att jag har ju afro. Och när jag har afro, då beskrivs jag som busig. Och när jag har rakt plattat hår, då är jag mer så här kaxig och rak. Och man vet aldrig vad som ska hända. Ibland tänker jag att man ska spela på stereotypen och bara, nej, nu ska jag förhandla, vet ni, då åker plattången.
Fast det där är nog inte helt fel att du tänker så. För jag tror någonstans att man anpassar efter, inte humöret alltid, utan vad man har för uppgifter.
Ja.
Då kanske man plattar håret en dag för att det känns mer business eller mer seriöst på något sätt.
Men du kan ju inte anpassa hårfärgen varje dag. Alltså, aha, nu vill jag att de ska tycka att jag är några snabbt smartare här, så jag färgar det brunt. Då är det väl bättre att vi kan hantera det. Men har det någonsin blivit så här, behandla folk dig som den blonda, bystiga, glada kvinnan som kommer in på rummet?
Nej, jag skulle inte vilja säga det, men jag tror ofta det är när man träffar någon för första gången eller när man i olika sammanhang inser att, men vänta, de känner inte mig. Och då kan jag ibland känna av deras, men kanske första tanke kring vem jag är eller vad jag går för eller hur jag funkar på något sätt.
Ja, jag kan inte relatera till blond eller glad, för jag ser ut som en ledsen Sankt Bernards hund när jag är neutral. Men däremot bystig innan jag ammade 3 barn, absolut. Och då märkte jag att folks förväntningar på mitt intellekt var inte jättehögt.
Nej, tänk, lägg till blond och glad på det.
Ja, men precis. Och då undrar jag, på vilket sätt skulle frodig byst vara kopplat till lägre IQ? Jag är så intresserad av den stereotypen. Vad tänker de att liksom... Ja, nu ser vi här att det är 75 GG, så då måste det vara IQ 0 här. Fick inte plats med hjärna.
Nej, jag vet faktiskt inte varför jag skrattar, för det är ju ganska sorgligt egentligen.
Använder du stereotyper ibland, Camilla, för att liksom väcka vissa känslor?
Kanske att man måste göra det ibland, att man får vara lite street smart.
Jag ska berätta en hemlighet.
Mm.
2011 så använde jag faktiskt stereotyper, alltså klädsel, strategiskt när jag skulle kommentera partiledarna. Så jag såg till att likna partiet i mina klädval. Allt ifrån Vänsterpartiet till Sverigedemokraterna. Och i och med de klädvalen så kunde jag lättare ge kritik utan att anklagas för att tillhöra motståndarlaget. Så jag spelade på stereotyperna och utnyttjade dem. Jag är nyfiken på, har du aldrig någonsin hört någon säga du som är kvinna eller du som är blond eller du som är producent? Att någon liksom förenklar dig på något sätt?
Jag tror säkert att det har hänt. Det kan också vara så att jag inte är så brydd och då tänker man inte så mycket på det.
Nej, och vad himla skönt. Jag måste stämma in i din kör att jag är nog inte heller så brydd. Alltså när någon har sagt någonting om du som kvinna, så verkar det bara ha försvunnit genom mitt filter. Jag tänker inte riktigt på det. Men däremot har jag hört många andra, beroende på vilken bransch man jobbar i, har fått höra väldigt mycket konstiga saker. Det var en kvinna som berättade, hon kom från Litauen för 35 år sedan. Och då var det en arbetsgivare som sa till henne att, åh vilken tur, för jag hatar ryssar, sa den här arbetsgivaren till henne. Och det blev så himla konstigt för henne att höra sådana fördomar om ryssar. Och då sa hon någonting så himla snyggt. Hon sa, det finns 180 miljoner ryssar, så det är en stor skara att hata. Vilka märkliga saker att höra, men det är ju typ av stereotyp. Man har en bild av en hel nation och förenklar det till någonting. Men det finns ju andra stereotyper som inom yrkeskategorier, att en ingenjör till exempel ska vara fyrkantig och introvert eller en säljare ska vara extrovert och hela tiden vara beredd att kränga. Så sådana typer av stereotyper behöver man också bredda boxen på. Det finns massa olika stereotyper, introvert, extrovert, yrkestitlar och så vidare. Men sexualitet är ju också en, och där är ju lite svårare för dig och mig, Camilla, eftersom vi är heterosexuella. Att kanske känna, det är ingen som är så här, aha, är du heterosexuell, då måste du gilla tango, eller?
Nej.
Vi är ju helt förskonade. Men nu ska jag ta med dig till en fest som inte bara ger oss heterosexuella ett perspektiv på hur man kan bli bemött som homosexuell, utan också ett verktyg som Dennis har gett mig. Vi klev in och värdinnan på festen kände inte min kompis Dennis, men hon kände till att han var gay. Nämn hans förvåning när hon hälsade i ena andetaget och frågade vad han tyckte om hennes gardiner i andra andetaget. Och då gjorde han oss så himla fiffigt. Han sa, alltså dina gardiner, de är jättefina, men varför får min bedömning ditt förtroende? Vi har ju precis träffats. Och då svarar hon, ja men du är ju gay.
Och så tog hon honom om axeln och såg så här skitglad ut, som att det vore det mest självklara i hela världen. Och då svarade han, ja, du har helt rätt, jag är gay. Och sen tittade han upp på hennes gardiner och sa, men i min värld så är det män som gillar män. Men i din värld så ingår gardiner, eller? Alltså du skulle sett hennes min. Hon blev helt högröd och bara skämdes. Och så sa hon det att, gud förlåt, jag menar inget illa. Och Dennis är ju så himla fin. Han sa bara det att, jag vet. Och så tröstade han henne lite och fortsatte med, du skulle ändå tjäna på att inte dra en koppling mellan sexualitet, gay och gardiner. Det finns ingen koppling, men däremot så finns det stereotyper. Och ni vet, hon sa bara förlåt, förlåt, förlåt. Och hon skämdes resten av festen. Och jag måste säga att när vi gick ifrån den så tyckte jag faktiskt synd om henne. Och så frågade jag Dennis om inte han hade förstört stämningen lite. Och det här kommer ni nog komma ihåg. Han tittade strängt på mig och ganska vänligt också, som bara han kan. Och så sa han, jag förstörde inte stämningen. Jag räddade framtida stämningar och fester som din kompis kommer ha från att innehålla homofobiska kommentarer. Varsågod, sa han. Och ni vet, jag säger bara tack, Dennis. Dennis gjorde något som jag vill att du ska göra när du är med om stereotypmetoden. Att du inte blir arg, inte heller ledsen, utan du väljer att vara nyfiken. Fråga hur personen menade, sen kan du berätta hur det landade. Så jag tänker att Camilla, du ska få testa stereotypspelet.
Oj!
Jag kommer säga stereotypiska meningar till dig. Du ska inte bli arg, inte ledsen, utan du ska ställa en fråga nyfiket.
Vi kör väl.
Vad härligt. Vi sitter på ett möte, det är mansdominerat, du är den enda kvinnan, och jag ställer frågan. Camilla, skulle du kunna tänka dig att föra protokoll till det här mötet?
Men då måste jag ju ställa en motfråga.
Ja, men det kan du få göra, bara du ställer frågan nyfiket och inte anklagande.
Åh, varför ska just jag?
Du låter så glad.
Ja, varför? Men annars så blir det ju inte så trevligt.
Nej.
Det hade ju varit mycket bättre om jag någonstans i min fråga poängterade att en man också kan.
Precis, peka på fenomenet utan att peka på personen. Så att du säger det. Ja, tack som frågar. Jag har bara märkt att de tre senaste mötena så har jag fått föra protokoll. Och jag tänker att vi är ett modernt, jämställt företag. Så jag delegerar gärna vidare uppgiften tre gånger framöver.
Okej.
Okay. Någonting i den stilen.
Att du fick in jämställt, modernt samhälle.
Ja, precis.
Där.
Att du hyllar arbetsplatsen som modern och jämställt. Eller så kan du säga någonting i stil med, alltså, ja, jag kan föra protokoll, men jag har gjort det de senaste fyra gångerna. Och som den enda kvinnan här inne så känns det väldigt 1942. Men vad sägs om att köra 2020 och fördela liksom pennuppgiften demokratiskt och inte könsbundet? Suckers. Nej då. Vi ska inte vara aggressiva. Men bara, jag tror man anklagar inte någon, utan man pekar på ett fenomen. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men jag har fört protokoll de senaste tre gångerna. Och det känns lite...
Men om det inte har hänt de senaste tre gångerna, om det händer för första gången och du ändå känner att, ja, jag får den här frågan för att jag är den enda kvinnan runt det här mötesbordet.
Ja, men då är det inte lika lätt, men då kan du ändå säga det. För du märker att jag är den enda på den här platsen som får den här frågan. Så vi testar igen då, Camilla. Du är nyfiken men också undervisande. Och så kanske du till och med vill tacka nej och delegera vidare uppgiften. Vi ser. Camilla, kan inte du föra protokoll på det här mötet?
Nej, jag tycker det är så jobbigt. Men vänta lite nu här. Jag ska bara samla mig två sekunder. Jag skulle behöva skriva ner ett manus. Jag tycker det är så besvärligt att säga det här på ett bra sätt.
Och vet du, precis det du säger, det får man göra. Och det är ett jättebra verktyg. Att man skriver ett manus av kanske två meningar på vad man skulle säga kring de här vanligaste stereotypmetoderna som förekommer i ens vardag eller på jobbet. Så att man bara har svar på tal. Det svåra i det här är att de meningarna som du just nu levererade kändes så himla klockrena. Men skulle de komma från mig så skulle ju folk inte känna igen mig. Det låter inte som jag. Jag pratar inte på det viset. Så det handlar ju också om att omformulera det till någonting som passar mig.
Det enda du behöver tänka på, det är strukturen. Att inte attackera, inte försvara, inte bli ledsen eller arg, utan lite mer komma med nyfiket undervisande beroende på härskarteknikens natur. Det här var en ganska dammig härskarteknik, nästan förhistorisk. Man kan nästan höra T-Rexen i bakgrunden när de säger, skulle du kunna föra protokoll? Trött gubbe, dinosaurie. Och då handlar det mer om att kunna sätta en gräns utan att det blir otrevligt. Jag skulle sätta strukturen att personen inte menar någonting illa, men att jag gärna avstår.
Men ska jag säga så här, jag förstår att du inte menar någonting illa, men vi sitter här, en kvinna och 10 män runt bordet. Skulle inte någon annan kunna göra den uppgiften precis lika bra som jag?
Ex, där satt du den. Applåder! Så jäkla bra. Nu Camilla, så är du inte kvinna längre, utan du är Uffe som jobbar på en kvinnodominerad arbetsplats, och du är inte jättestark Uffe, utan du väger 60 kilo och är 2 meter lång. Så Uffe, är du beredd på stereotypmetoden från damerna på ditt jobb?
Jajamän.
Okej. Uffe, gubben lilla, skulle du kunna bära den här väskan åt mig?
Ja, och då är jag inte så stark och tycker någonstans att det kan någon annan göra.
Ja, men du ska bara svara, du får inte resonera här, utan här svarar du. Hur
ja, gud, du är så sträng. Ta det lugnt.
Förlåt.
Vad trevligt att du frågar, men jag tror att du har precis lika starka muskler som jag.
Uffe, nu låter du som en vit kränkt man här.
Jag vet att jag är den enda mannen här, men jag är inte den starka typen. Skulle du inte kunna fråga Lotta där borta? Hon går mycket på bodypump.
Det här var känsligt för dig.
Nej, det var inte känsligt för mig. Titta dig omkring. Jag är den enda mannen här och det är mig du frågar.
Fast nu låter du helt hysterisk. Hur är det med dig?
Ja, nu är jag ju helt hysterisk. Fast hjälp mig.
Jag försöker bara snärja in dig i den manliga motsvarigheten av vad vi kvinnor kan få när...
Och jag försökte använda pingpongmetoden. Märkte du det?
Ja, men det gjorde du jättebra. Men jag var en... osedvanligt elak härskare. Men vitkränkt man är en väldigt vanlig stereotypmetod. Och jag tror att vi har nämnt den meningen vid annat tillfälle. Och det är när män berättar att de är ledsna, då är de kränkta. Men när kvinnor gör det, då är de bara liksom ledsna. Nej, men någonstans tycker jag ändå bra att Uffe berättar att Piccolo inte står i hans arbetsbeskrivning. Så. Och det gäller för väldigt många. Ibland får man uppgifter som är skrivet i ens panna för att man tillhör en stereotyp. Men det står inte skrivet i ens arbetsbeskrivning. Och ibland behöver man faktiskt bara betona det. Lena, du verkar ju tycka om sånt där pyssel och liksom färg. Så jag tänkte att du kunde väl sköta pyntet här till jul på kontoret.
Vad kul att du tror att jag är bra på sånt. Det tänker jag att du tror på grund av att jag är kvinna i mina glada 40. Men du, jag tror att någon annan kan göra det precis lika bra som jag.
Nu borde bekräfta du stereotypen och berätta att du inte ville ha uppgiften. Men jag tycker det var väldigt fint. Så lite smått passivt och aggressivt där bakom ett härligt leende. Men hur kändes det?
Nej, det kändes inte alls bra. Jag tror att jag tycker att det är jättesvårt att göra det här på ett sätt som gör att personen i fråga förstår att det är stereotypt. Och sen tycker jag är inte jättebekväm med att tacka nej till uppgiften heller, för någonstans blir man ju lite smickrad samtidigt.
Precis, det här är ju lite komplimangmetoden, en annan härsketeknik. Jag ger beröm och sen en uppgift. Men jag tänker jag tycker du var på rätt spår, att du säger det, att vad fint att du tror att jag är intresserad av färg och flärd. Och jag är nog det till viss del på fritiden, men inte i mitt yrke och... inte heller som arbetsuppgifter, men det finns säkert någon annan som skulle vilja sätta tänderna i det. En kortare version av att hantera det är att bara säga, ja, det kan man tro att jag är. Men jag tror att det finns någon som är ännu mer intresserad och vill sätta tänderna i det. Jag har tyvärr inte tid, men tack! Jag ska ge er några meningar som är väldigt bra att ha i bakfickan när stereotypmetoden gör sig påmind. Och ibland vet man faktiskt att det är en sån här stofil som kommer med ganska förlegad syn på sådana som du. Men ibland är man inte helt säker. Och då kan det vara väldigt bra att ha en nyfiken approach. Så här kommer några meningar ni kommer ha stor hjälp av när det kommer till stereotypmetoden. Ställ frågan, vill du berätta vad du menar när du säger så? Det där landar inte så bra hos mig, men vill du utveckla vad du menar? Reglerna är egentligen fyra. Det är att 1. Utgå från att personen menar väl, men att det landar illa. 2. Var nyfiken, aldrig arg eller ledsen. 3. Dra en gräns, men ge också kunskap om det skulle vara en sån här beyond-kommentar i stil med ni kvinnor ska alltid skvallra. 4. Berätta att du tillrättavisar för att personen inte ska råka såra såna som du. Och gör det med omtanke. Så Camilla, jag tänker att vi kör igen. Nu har du de här meningarna som du kan använda. Du har även verktygen. Så jag kommer vara den här stofilen igen på de olika arbetsplatserna. Och så ska du få svara. Är du beredd?
Yes.
Du Camilla, skulle du kunna föra protokoll på det här mötet?
Det skulle jag absolut kunna göra. Men jag tänker att vi sitter ju 10 män runt det här bordet och en kvinna. Jag tänker att männen är precis lika kapabla. Vem skulle vilja ta sig an uppgiften?
Snyggt! Uffe, skulle du kunna bära den här väskan åt mig, är du gullig?
Nej, men jag vet att du inte menar någonting illa, men jag är ju inte den starkaste på det här företaget. Kan du inte fråga Lotta? Hon är ju grym. Stark och grym.
Jättebra. Och det är bara att man liksom lägger till ett kroppsspråk, ett röstläge har du ju redan. Men på plats så kommer det upplevas varmare när du har ditt leende och visar att du menar ingenting illa, men det landade lite illa. Lotta, du som gillar så här färg och flärd, skulle inte du kunna fixa pyntet till jul på kontoret?
Ja, man kan tro att jag älskar färg och flärd, men kanske inte på arbetstid. Jag är säker på att det är någon annan som gärna tar sig an uppgiften.
Skitsnyggt. Du drar en gräns utan att förstöra stämningen. Och även om stämningen ibland blir förstörd, så tänk det som att du räddar stämningen i framtiden. Det är faktiskt omsorgsfullt att hjälpa folk att sluta boxa in folk i stereotypmetoden. Ja, men gud, jättebra jobbat Camilla. Och precis det du gör, det är liksom att bekanta sig med nya meningar, göra dem till sina egna, för att antingen nyfiket ställa en fråga eller vänligt men bestämt dra en gräns och koppla på kunskap. För ibland är det så som den här kvinnan från Litauen som kände att de gjorde ner hennes ryska grannar. Att man behöver berätta hur många 100 miljoner de är och att de därför är på 100 miljoner olika sätt. Jag anser att hantera stereotypmetoden, det är att hantera fördomar och få folk att inse att vi människor är mer än vårt utseende. Och det är faktiskt värt att lära känna oss, göra den ansträngningen istället för att stanna vid fördomen. Men jag vill ändå avsluta det här avsnittet med att berätta att jag har gjort bort mig. Jag fick en gång hjälp av en läkare som var mixad precis som jag och rätt ung, precis som jag också var då. Jag sa, wow, fan vad coolt att du är läkare. Och jag trodde jag skulle få ett sånt här high five sister och att vi skulle utbyta glada leenden. Men nämn min förvåning när hon svarade, dina förväntningar på sådana som dig och mig är rätt låga om det är coolt att jag är läkare. Det blev en ganska sammanbiten medicinsk undersökning som kändes längre än den förmodligen var. Men jag lärde mig en viktig läxa. Alla kan utöva stereotypmetoden, till och med på sin egen kategori. När vi kvinnor blir irriterade på att vi för protokoll på möten, så kan man ju faktiskt undra hur ofta vi bett en man att ta uppgiften innan vi självmant ställt upp. Jag säger inte att det är vårt fel, jag säger bara att boven i dramat även kan vara jag. Nästa gång du blir utsatt för stereotypmetoden så hoppas jag att du kan ta upp haken du tappade och nu har svar på tal som både får dig och personen att växa. Du förstör ingen stämning, du räddar framtida stämningar och personen från att göra bort sig fler gånger i framtiden. Det är ju faktiskt snällt. Vi alla borde få chansen och förmånen att slippa göra bort oss. Tack Dennis för nyfikenheten och tack läkaren för att du visade mig min egen blinda fläck i denna vanskliga härskarteknik. Nu får vi bort stereotyperna och lär känna personerna bakom outfit, hudfärg, pass, religion och sexualitet. Vi är mer än det vi ser ut att vara. Mycket mer. Och hörni, jag är så nyfiken på hur det går för er med alla kommunikationsutmaningar och verktygen som ni använder. Hör av er och berätta. Vi finns ju på Insta och heter Snacka Snyggt. Och du får också väldigt gärna berätta vad du skulle vilja höra i framtida avsnitt. Lycka till nu, så hörs vi snart igen.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.